Jag har som överskrift som ett avvant barn. Och detta första gången som jag liksom verkligen läste och började studera den här salmen eller fördjupa mig lite. Det var ganska många år sedan. Och vi skulle, om jag minns rätt, så skulle vi skulle ha mötes här med Janne. Blev sjuk, han fick gallsten. Och så skulle jag alla möten själv, annars så ska vi predika varannat möte. Och Jesus, hjälp Gud, jag måste ha ett budskap till. Liksom. Och så satt jag i soffan hemma och så hör den stilla rösten tydligt och klart. Då hade jag den gamla översättningen 1917. Som ett avvant barn i sin moders famn. Och jag tänkte, det där står i en psalm. Och så slog jag upp psalm. Eller leta reda på den här psalmen. Det var psalm 131. Det står så här. Nu läser jag Svenska folkbibeln då som vanligt. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting. Med sådant som är mig för svårt. När jag har lugnat och stillat min själ. Som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Och så läste jag den här, det minns jag då att jag läste olika översättningar. Då står det som överskrift till den här psalmen, stilla undergivenhet. I en annan bibel står det barnslig förtröstan. Och i en bibel stod det stillhet i Guds närhet. Men ibland är det intressant att gå tillbaka och så tänker man har en... Kanske en annan vy idag när man läser ett bibelsammanhang eller en bibeltext än man gjorde då för många år sedan. David skrev alltså den här psalmen. David som betyder den älskade. Han var ju på många sätt en förebild för Messias. Det var ju i den linjen eller den släkten som Messias skulle födas. Det är ju som fadern sa om Jesus, detta är min älskade son. Lyssna på honom. Men hur är ett avvant barn? Eller hur är ett spädbarn? Får man ju tänka då. Vad menar han? Ja, det kanske är otåligt. Krävande, skrikande. Om vi tar de sidorna. Kan sträcka sig efter sånt som det inte klarar av att hantera. Sträcker sig efter det mesta som finns i närheten. Avvånd från otålighet. För man är ju otålig när man är ett litet barn. Avvand från otålighet för att vandra i anden. För att mogna och växa till, växa upp andligt. Inte bara dricka mjölken, den lättsmälta födan, utan börja äta fast föda. Det är lite tuggmotstånd. Få urskiljning har också med mognad att göra. Läsa och lära sig om rättfärdiggörelse, om fostran. Om det profetiska ordet. Det är många som tycker det är svårt och jobbigt. Det är tuggmotstånd. Men det är Guds ord, det är det vi behöver. Vi behöver fast föda. Så att vi växer upp. Mognar andligt. Tålamod. Att vänta på Gud, att lita på honom, att han öppnar. Att han öppnar det som han har talat om, kanske lovat. Och hur svårt är inte det ibland? Att vänta. Vi kan inte vänta längre. Vi måste göra något. De där orden har man hört mer än en gång. Vi måste se att någonting händer. Och så kanske vi springer före Gud och ställer till onödigt lidande för oss själva. Många gånger. Ännu värre, vi kanske går vilse. David skrev att han inte var stolt. Mina ögon är inte stolta. Och stolthet kan ju vara motsatsen till att förtrösta på Herren, att lita på honom. Otålighet. Och kanske också stolthet ställde till väldigt mycket för Israels folk under ökenvandringen. Jag tänker på guldkalven, för visst var otålighet. Ja, men vi kan ju inte vänta på Mose, han försvann ju där uppe på berget, han kommer ju aldrig. Vi måste ju göra något. Vi får helt enkelt göra om Gud. Gör en egen Gud. Och så gjorde man en guldkalv. Men problemet med de där avgudarna är att de kan inte se och inte höra och inte tala och inte hjälpa. Så måste man bära dem och de är säkert ofta tunga. Och så var det klagan och så var det uppror i öknen. Ibland ledde det till övermod. Man inte ville gå när Gud sa gå. Men när Gud då sa att man fick gå en annan väg. Nej, nej, då ville man. Men så vart det nederlag. Då skriver David, hoppas på Herren Israel. Från nu och till evig tid. Och det gäller oss idag lika mycket. Hoppas alltid, sluta aldrig med det. Hoppas alltid på Herren. Ordet hoppas, det betyder just det där att vänta och invänta rätt tid. Yachal på hebreiska. Och uthållig, tålmodig, vänta med en förhoppning. Och vila i Guds löften. Det här talar också om att det var Guds verk i David, det han beskriver här. Att han var avvant som ett avvant barn. Därför att hans hjärta var mer och mer fokuserat på Herren. I psalm 27, vers 4, där skriver han, ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Med andra ord, en bön om att få se Guds härlighet. Lära känna Jesus och se på honom med våra andra ögon. David hade lärt sig det viktigaste i livet. Och det beskriver han i psalm 25, vers 14 till exempel. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund eller sina löften, sitt rådslut, sin vilja gör han känt för dem. Vill vi att Gud delar sitt hjärta med oss? Ja, visst vill vi det. Och orden här i hebreiska, förtroligt, att Herren umgås förtroligt, det kan också översättas ett samtal mellan nära vänner eller familjeangelägenheter. Det är alltså inte vad som helst, utan det är det som ligger närmast på hjärtat, som man talar med den som står nära. Ordet kommer från att lägga en grund. Och vi vet vem den grunden måste vara. Jesus själv. Men Herren umgås alltså förtroligt. Han delar sitt hjärta, det som ligger på hans hjärta, med de som fruktar honom. Det är vad versen talar om. Han gör sitt förbund känt för dem. Man får komma in i löftena. Man får komma in i och se in i och uppleva och vara med om och få erfarenhet av det vi läser om. Gud väntar ibland för att pröva våra hjärtan. Pröva om vi vill vara beroende av honom. Om vi vill att Jesus ska vara allt. Det kanske är ord vi bekänner, någonting vi säger. Och vi tror att vi vill, men om det inte är prövat så vet vi kanske inte riktigt om vi menar de där orden. Och Gud prövar oss. Första Petrus brev 1 och vers 7 läser vi. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus uppenbarar sig. Det är den tron som han vill forma fram och verkligen göra i våra liv. Och därför bad också David i psalm 139 och 23. Utransaka mig Gud, eller pröva mig, det är samma ord där. Och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ordet olycksväg här, det kan också betyda en skadlig vana eller någonting som är en avgudadyrkan i mitt liv. Någonting som står i vägen, någonting jag hemligt tillber. Se till om jag är på en sån väg, bad han, och led mig på den eviga vägen. Motsvarande ord i grekiskan är dokimazo. Inte vet jag hur det uttalas, men det stavas i alla fall så. Det är inte pirazo, det är ordet som är vanligast i Nya Testamentet i grekiskan där. Och det är ju ett ord som betyder översätts pröva eller fresta. Beroende på vem som står bakom. För Gud prövar alltid med ett gott syfte. Satan prövar alltid för att förgöra oss. Och få oss på fall. Så där är skillnad i det ordet. Det här är ett helt annat ord. Dokimazo. Betyder att utforska eller undersöka. För att se om det här har sitt rätta värde. Det är ett ord som beskrev på den här tiden ädelmetaller som man prövar i eld. Så silver eller guld som prövas i eld för att se om de var äkta. Och som ni säkert har hört så, och vet så, för det är ju en så stark bild det där med guldet eller silvret som prövas i eld. För det var färdigt, det var så noga med temperaturen. Det fick inte vara för högt, inte för lågt. Så smeden satt hela tiden och vakta för att ha koll på det. Och det var klart när smeden kunde se sin egen spegelbild i guldet eller silvret. Och precis så är det i våra liv. Det är ju Jesus som vi ska återspegla. Den han är för andra människor. Att sättas på prov för att godkännas. Det skrev Paulus om, det står då och då. Det står om Mose, det står om olika gudstjänare. Och känner in att de var betrodda. De var betrodda att gå ut med evangeliet. Äktheten i vår tro för att Jesus ska bli förhärligad. Och vi sjunger ju i en lovsång, rena mig med elden av din ande. Det är det här det handlar om. För elden där brinner slagget, skräpet upp. Och därför brukar David också jubla. För han fick uppleva och se gång på gång på gång. Det håller att tro på Gud. Han är trofast. Han gör det han har sagt. Det är sant. Och i Efesierbrevet kapitel 5 och från vers 8 så skrivs, läser vi Paulus ord som han skrev. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva, det är samma ord, dokumatso. Pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Med andra ord, tala om det som är synd. Det som Bibeln säger är synd. Bekänn synden. Och när Jesus får pröva och helga oss så får vi ljus. Och kan själva pröva. Jobb, ni vet, när han gick igenom de här extrema prövningarna så kan man läsa i kapitel 23, vers 10. Där säger Jobb, och där försvarar han ju då sin tro, sin Guds tro. Och då säger han vet vilken väg jag har vandrat. Alltså Gud vet allt om mig. Prövar han mig? Ska jag komma ur prövningen som guld? Sa jag. Och det kanske låter lite stöddigt när vi läser det där. Men det kan ju faktiskt vara så. Jag tänkte när jag läste det. Det kan ju faktiskt vara så att Job menar att han förtröstar så på Gud. Att Gud han gör det här för ett gott syfte. Så han kommer att göra guld av det här. Även om inte jag förstår det nu. Men David då. Den här vägen som han fick gå. Korsets väg. För att bli avvand. För att fostras. För att växa upp. Vad innebar korsets väg för David? För det finns ju ingen genväg för någon. Hur såg hans väg ut? Hur blev han avvand? Ja, det började ju med att han var herde. Herdepojke. Och ingen status var det i det. Det var det lägsta yrket man kunde ha på den tiden. Och säkert var han mycket ensam ute på markerna. Långt från det man brukar kalla händelsernas centrum. Men här ute bland fåren och lammen här lärde han känna Gud. Herren. Jesus. Och sen kunde han skriva, han som själv var herde. Herren är min herde. Han lärde där ute. För Herren undervisade David. Tränade honom. I det där enkla yrket som han hade. Och David han tog sin tro verkligen på allvar. Och det ska vi också göra. Han tog sin uppgift på allvar. Det är viktigt. Vad vi än har för uppgift. Vad vi än har för arbete eller yrke. Eller annat. Jag tänker faktiskt ofta på Daniel. Det var ett skydd för Daniel att han skötte sitt arbete bra. Ni vet när man ville sätta dit Daniel. Man var avundsjuk på Daniel. De letade fel hos Daniel. I hans arbete, alltså i hans uppgift. Men de hittade inget fel, står det. Han var trogen i sin tjänst. Står det i Daniels bok 6 och 4. Det är jätteviktigt. Det är ett skydd för oss. Jag har faktiskt tänkt på det där många gånger. Inte minst i den här tiden. Om vi möter förföljelse, om vi möter svårigheter. Att få lida för att vi tillhör Jesus är en sak. Men vi ska inte lida för att vi är lata eller fuskar. Eller på andra sätt inte sköter vårt arbete. Det är ett skydd för oss att göra rätt. Göra ett gott arbete. Vi kan läsa om att David lärde sig strida här ute. Han utkämpade många strider och han vann många segrar. Men först och främst måste fienderna i hans eget inre besegras. Och det är den andliga kampen som vi lever i. Och så kan vi också läsa psalmerna idag. Med fienderna. Vi ser där fiender som vi möter personligt. Ta på er hela Guds vapenrustning. Läser vi i Efesierbrevet 6. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och det här är inga mystiska ceremonier som man håller på med. Utan att ta på sig hela Guds vapenutrustning. Det är att vara i Kristus. Det är att ta Bibeln, att läsa Bibeln. Hålla sig till Bibeln. Det är svärdet. Bönen. Det är de vapen som Paulus skriver om. Som är mäktiga vapen som bryter ner tankebyggnader och starka fästen. Som reser sig mot kunskapen om Gud. När vi ber för människor. Att den där tankebyggnaden ska börja spricka och rasa så att de förstår och ser ljuset från evangeliet och får lära känna Jesus och ta emot honom. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Vi måste lära oss att lita på Jesus seger både för inre fiender och yttre fiender. För Jesus har besegrat allt. David kämpade mot både lejon och björn, sa han, för att skydda och rädda fåren och lammen. Men det var inte i sin egen kraft. David, han som jag sa var trogen i det lilla, nådde den som försöker ta ett får eller ett lamm från honom. Och så här sa han till Saul, han stod inför Goliat, första Samuelsboken 17 och från vers 36. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denne filisté, alltså Goliat, så som det gick vart och ett av dessa djur. För han har hånat den levande gudens här. Och att håna den levande gudens här, det var detsamma som att håna Gud. Och David, han var tänd av en helig vrede. Det är lätt att se parallellen här med vilddjuren som han hade mött ute på marken. När de hade tagit eller slitit bort ett lamm eller ett får. David sa vidare, Herren som räddade mig undan lejon och björn. Han ska också rädda mig från denne filisten. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Det var alltså inte i sin egen kraft där heller som David stred, det var i Guds. Och vi kanske kan dra parallellen här med att rädda människor undan den antikristliga världsordningen. Den så kallade globala upplysningen där både lejonet och björnen och filister har en annan innebörd symboliskt. Davids moders till kung står det mitt ibland sina bröder. Gud visste vad som skulle möta David. Han hade inte en lätt väg framför sig. Men hela hans liv skulle bli ett vittnesbörd för andra. Profeten Samuel, han tyckte ju att Eliab, den äldste sonen som var reslig och stilig, att han passade ju bra som kung. Han trodde ju att det var han som Gud hade valt. Första Samuels bok 16 och 7. Men Herren sa till Samuel, se inte på hans utseende, på hans resliga gestalt, jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Det är ord som vi har citerat många, många, många gånger. Och säkert läst många gånger. Herren ser till hjärtat. Men gör inte vi samma misstag många gånger? Åh, tänk om den där personen med den väldiga talangen blir frälst. Åh, vilket redskap. Åh, vad det skulle betyda. Vilken nyckelperson den där skulle bli. Vi vet inte. Vi ser som på det yttre. Vi ser det som är för ögonen. Men Gud ser det som är hjärtat. Så öppnas dörrar för David. Och det ser ut som allt bara flyter på. Han får komma in. Får spela harpa hos kung Saul. Kommer in i palatset. Vann seger över Goliat. Framgång efter framgång. Men så vänder det. Och David möter hat, förakt, avundsjuka, förföljelse och motgångar. Prövning efter prövning. Han måste fly för sitt liv. Ändå fanns det ingenting som kunde stoppa Guds vilja med David. Och allt ingick i Guds plan för hans liv. Gud tillät, lyssna. Gud tillät till och med att David hamnade under en maktmänniska. Kung Saul, som hade avfallit från tron. Det ingick i Guds plan. Saul hade vänt sig bort från Gud. Han brydde sig inte om Guds gillande. Han brydde sig mer om att vara populär bland folket eller att ha folkets gillande. Och gjorde som han själv ville. Det kanske mest största misstaget som Saul gjorde, det var när han skonade Amalekiternas kung, Agag, trots att Gud hade förkastat honom. Dessutom behöll Saul det bästa av deras jord, står det, för att offra åt Gud. Men Gud hade till spillighet allt som tillhörde Amalekiterna. Inget fick behållas. Och så kom Samuel till Saul. Han hade ett budskap från Gud. Första Samuelsboken 15 och vers 22. Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta och baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd eller häxkraft. Och trots är synd av guderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung. Så Samuel till kung Saul. Amalek, vad står det för? För det här har en djupare andlig innebörd. Amalek står för köttet, syndanaturen i oss människor. Mörkrets gärningar. Det som är fientligt mot Gud på grund av syndafallet. Amalek var sonson till Esau. Och Esau, vet ni, beskrivs som ohelig. Därför han var nonchalant emot Guds helighet och Guds godhet. Amalek var den första som fienden som anföll israeliterna efter uttåget ur Egypten. Han slog de svaga som var efter, som var sist. Som var trötta och utmattade, står det. Det är precis som djävulen, eller hur? Attackerade vi svaga. Senare var det en amalekit som gav Saul dödsstöten i strid. I alla fall enligt hans egna ord. Och det var en amalekit som tog av Sauls krona. Uppenbarelseboken 3 och 10, där är budskapet till församlingen i Philadelphia. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart, säger Jesus, eller jag kommer snabbt. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Och har man, som vi läser om Esters bok, som ville utrota judarna. Han var en ättling till amalekiterna. Så vi ser här hur generationer, vad Amalek står för. Vad amalekiterna representerar, eller hur? Att skona Amalek, det var detsamma andligt sätt att skona och försvara det köttsliga. Att skona och försvara synden, uppror mot Gud, mörkrets gärningar. Att tjäna Gud utifrån sin synda natur så att säga. Och påstå att det är gott. Det är vad Amalek, att skona Amalek representerar. Eller att leva som fiender till Kristi kors. Att vi gör gärningar kan aldrig ersätta eller uppväga olydnad mot Gud. Det var det Saul inte ville se och inse. Fjärde Mosebok 24:20. Det är mitt i Bileams profetia där han fick profetera. Och där säger han om Amalek. Han fick se Amalek. Då framförde han detta budskap. Den första bland hedenfolken är Amalek. Men slutet för honom blir undergång. Så kan vi läsa det parallellt med Galaterbrevet 6:8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Förutsätter att vi är på nytt födda och har den heliga ande. Vad är det mer som kännetecknar antikrist och antikrist ande i en tid när det förbereds för ett sådant framträdande? Det är viktigt för oss att veta. Jag tror att det finns också här, det finns mycket som man kan ta upp, men det vi förstår att David vill säga här att han var avvand från det som är stort, att se upp till det som är stort och högt, mänskligt sett. Han sa ju så i salmen här. Mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sånt som är mig för svårt. Från stolthet kommer själviska ambitioner och stora planer. Och det är lätt att luras och tro att bara för mängden är stor så måste det ju vara från Gud. Det är många, tusental, tiotusental, hundratusentals, ännu mer. Men ändetidens världskyrka handlar väldigt mycket om mängd och många, stort och högt. Och vi ska läsa om det som beskriver antikrist. Några verser från Daniel. Daniels bok 11:32. Den som har kränkt förbundet, det är alltså förbundet med Gud, skall han med smickrande ord locka till avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Vers 39. De som erkänner honom ska han bevisa stor ära. Han ska låta dem härska över många och han ska dela ut land åt dem till belöning. Här ser vi erbjudanden som positioner, ära, makt, pengar, upphöjelse. Undra på att Gud vill avvälja oss, befria oss från sånt som gör att vi kan lockas, smickras, frestas i det här. I Lukas 16:15 läser vi, Jesus sa, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor och fariser och skriftlärde, men Gud känner era hjärtan. Till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Romarbrevet 12:16. Lev i endräkt med varandra, med sann enhet med andra ord. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Matteus 24:11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Andra Korintherbrevet 2:17. Paulus skrev, vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Det är inget nytt. Det är likadant idag. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud. Det är ord som kommer från Gud. Hebreerbrevet 2:1. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Alltså Guds ord, Bibeln. Så att vi inte driver bort med strömmen. Med mängden. Med de många. Jag har skrivit ett citat från Watchman Nee. Jag tror att det han hade skrivit i alla fall är gammalt. Skrivit sig många år tillbaka. Om din längtan efter storhet är större än efter helighet, arbetar du efter skökans princip. När i historien var Gud beroende av mängd och många? Aldrig. När Var han beroende av något var stort? Aldrig. Gud använder gärna små medel och enkla människor. För då syns det. Då kan alla se att det är hans verk. Det är han som har gjort det. För då säger vi, det där måste bara vara Gud. Det där är Jesus och det kan inte människa göra. Och den där människan hade aldrig klarat det där. Så gör Gud gärna. Därför använder han vem han vill. Alla som vill använder han. Mose han sa så här när han där i femte Mosebok när han höll det långa avskedstalet. Hur kunde en enda jaga 1000 framför sig, två driva 10 000 på flykten? Och mig deras klippa hade sålt den, och mig Herren hade utlämnat det. Ty de andras klippa är ej som vår klippa. Det kan våra fiender döma om. Det är ju omöjligt. Det är ju precis som Israel, det är likadant det är. Ett litet pytteland i denna världen, på planeten, som allas ögon är riktade på. Och inte hade det funnits, och inte hade judarna funnits, och inte hade någonting hänt av det som har hänt, om inte Gud hade bestämt och sett till att det skedde. Det är omöjligt. Många, många exempel där. Men det är så Gud är. Så är han också i våra liv. Det ska vi komma ihåg. Det är som omöjligt för oss, men inget är omöjligt för Gud. Han gör vad han vill. Han kan göra precis vad han vill. Men det är han som ska äran. Därför vill han göra oss, avvänja oss, befria oss från det som gör att vi ser på det som är stort i våra ögon, men som inte är värt något i Guds ögon. Han vill att vi, precis som David, ska kunna säga så att jag är inte stolt, jag ser inte, jag strävar inte efter något som är högt och stort. Jag är avvand. Jag vill bara vara i Guds vilja. Det är det enda det handlar om. Vi fick en fråga en gång som jag aldrig glömmer av en pastor som hade såna här stora visioner och stora planer, och de skulle in på mark och de liksom andligt, så deras församling, jag tror att det var 3 kilometers omkrets åt alla håll minst, om det inte var mer som tillhörde dem. Och så var vi på en sån här vitternas bönor då, eller så frågade han oss när vi satt åt, och frågade han, jaha, ja ni, jag sa lite, det lät faktiskt lite nedlåtande, ja ni nöjer er med de små församlingarna ni. Och jag tittade bara stort, jag sa, vadå? Alltså vi bryr oss inte om det är stort eller litet, vi vill bara vara i Guds vilja. Jag tänkte, hur kan man säga något sånt? Nu var det ju så att Gud hade faktiskt gett oss, när vi reste i församlingar för Svenska Missionen och senare Bohuslänsmissionen, Gud gav oss en väldig kärlek till de små församlingarna. Det fanns trogna människor som älskade Jesus och älskade Guds ord. Han gav oss verkligen en speciell känsla för de mindre församlingarna. Men för oss har det ingen betydelse om det var stort eller litet. Det är att vara i Guds vilja. Det är det handlar om. Jag vet inte vad han tänkte när jag svarade så. Vad kännetecknar då ett avvant barn som David? Ja, vi kan ju lätt se när vi läser om David att han var en människa precis som vi. Med brister och fel. Föll i synd. Ibland han gjorde misstag. Men han levde i en nära relation med Herren. Så några punkter. Och det första är ärlighet och uppriktighet. Det tycker jag är så underbart med Gud. Han förkastar oss inte om vi säger att vi är arga eller besvikna. Eller tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Vi får uttrycka vad vi känner. Han vet ju allt ändå. Men vi behöver uttrycka det vi upplever inför honom. Samtidigt får vi göra det med en ödmjukhet. Vi vet att Gud har rätt. Vi vet att han inte gör några misstag. Men vår upplevelse här och nu kanske är jobbig. David, han uttryckte fruktan. Han uttryckte oro och rädsla och vrede och ångest. Jag trodde att jag var förkastad i min ångest. Men du hörde min bön. Allt. Han utgöt sitt hjärta för Herren. Allt utsöt han för honom. Han bekände synden. Han bad om förlåtelse. Han bad om kraft att leva som Gud ville. Ärlighet, uppriktighet och ödmjukhet. Och ödmjukhet är bara någonting som Gud kan göra i våra liv. Det är inget som vi tar oss eller gör oss själva. Det är totalt omöjligt. Men Jesus sa själv, människosonen har kommit för att tjäna, inte bli betjänad. En tjänande inställning. Och tjänande inställning, det gör oss förnöjsamma och tacksamma. Och trygga. Enkelhet tycker jag kännetecknar David. Barnslig förtröstan. Tro på Guds löften. Och trohet till löfterna. Höll fast vid det Gud hade sagt. Och det skedde. Han kom in i löfterna. Precis som Gud hade sagt. Och då trons vila, som han själv uttryckte. Slut med otålighet. Han styrdes inte av otålighet och begär. Utan lydnad till andens ledning. Vila i Guds vilja. Vila i Guds löften. För Gud, han gör alltid det han har sagt. Vi är inte ämnade att vara spädbarn eller andliga spädbarn hela livet. Fast det finns kristna som vill vara det. Man vill bara höra det här rättsmälta och om Guds kärlek och det som är enkelt att ta in. Och det behöver vi också. Det följer oss alltid hela livet. Men det är inte bara det vi är ämnade att ta del av. Vi behöver också det som jag sa tidigare, att tuggmotstånd, den fasta födan. Allt, hela Guds rådslut. Vi ska växa upp, vi ska inte vara spädbarn hela livet. Vi ska växa upp, fortsätta på Guds väg. Så att vi får del av allt det som Gud har förberett för oss var och en. Då kan vi också säga som David till sist, andra Samuelsboken 22:31. Och det är fantastiskt att läsa hela allt det här som han uttrycker där. Men en vers, Guds väg är fullkomlig, säger han. Efter all turbulens, efter all kamp, allt han har gått igenom, så kan han sammanfatta alltsammans. Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent. Det finns inget slagg, det finns inget falskt, det finns inget fel, det finns inget som inte stämmer. Det är rent, det är sant. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Till vem är Gud förutom Herren? Vem är en klippa utom vår Gud? Amen.